Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Han är född i Solna, uppväxt på samma gård som Anders Limpar. Spårvägen, Vasalund, Bromma, pojkarna, AIK, IFK Eskilstuna och Djurgårdens IF. Han är den enda som garanterat varit lagkapten i både AIK och Djurgårdens A-lag i fotboll. Han är en av få som också i modern tid gjort civil karriär samtidigt som han spelat elitfotboll. Johan möter avsnitt 158, den hårdföre mittfältaren Thomas Lundmark. Vill du komma i kontakt med mig så går det utmärkt via Twitter, Niklas_Holmgren, hemsidan niklasholmgren.nu, Facebook, Holmgren möter heter sidan, och Instagram, holmgren.niklas. Nu, Thomas Lundmark, god lyssning. Thomas Lundmark, du är ju stormförtjust i Glenn Hoddle, varför då?
Ja, jag gillar honom som under ungdomens dag så tyckte jag var en fantastisk bra fotbollsspelare. Och jag var väl lite också, om man ska vara ärlig, förtjust i att han var lång också och kunde, och teknisk.
Innebar det då att du alltid tippade Tottenham? Den här podden presenteras ju i samarbete med Stryktipset. Så var det alltid en etta när Tottenham spelade på White Hart Lane?
Nej, för det första så tippar jag inte så ofta, ska jag säga.
Men du har tippat en del.
Ja, lite grann, men jag är inte en gambler att tippa på så sätt. Men är det något gäng och så kan jag tycka att det är kul. Men Tottenham har jag nog inte haft som favoritgäng.
Nej, men du har spelat på Stamford Bridge.
Jag har en liten jippo-grej, har jag fått spela på Stamford Bridge, stämmer.
Du har ju fått anbud från klubbar utanför Sverige, men hade du något konkret bud från någon engelsk klubb?
Nej, det har jag aldrig haft.
De har så många spelare av den typen av dig, tuffa, hårda, starka redan, eller?
På den tiden, ja.
Ja,
precis.
Om du skulle tippa så vet du att det är alltid kryss i match 13.
Okej, jag lyssnar på dig, Niklas.
Thomas Bengt Lundmark, född den 28 juni 1963 i Solna, uppvuxen i Solna. Men nu sitter vi hemma hos dig, Thomas, i Sollentuna. Tjenare.
Tjenare, tjenare. Välkommen.
Tack så mycket. Det är inte så långt att flytta, det är i grannkommunen.
Ja, men jag har haft en resa emellan, så att, ja. Jag är snarare lite mer tillbaka kanske.
Ja, du har ju bott runt lite. Men du bodde i stan i många år när jag träffade
10 år så bodde jag i stan, och jag har bott en hel del i västerort också, i Bromma och så.
Men du är uppvuxen i Solna på samma gård som Anders Limpar.
Stämmer, så att...
Ja. Det är du som har lärt Limpan och lira.
Det tror jag inte. Det tror jag inte. Även om jag är 2 år äldre än honom så har jag legat lite före honom. Men han är ju och var ju en gudabenådad tekniker och spelare.
Mm. Ja, du var ju också ganska tidigt framme som fotbollsspelare. Och sen vet jag också att du höll på med en hel del basket. För basket var stort i Solna på den tiden, på 70-talet. Då var det ju Alvik och Solna, och det var riktigt, riktigt hett. Så du är till och med pojk-SM-mästare i basket. RM hette det, regionmästerskapet då, va?
Ja. Jag tror det, nu börjar jag bli så gammal. Så att, nej, basket tyckte jag var fantastiskt kul, och jag kombinerade väldigt, väldigt länge. Och så att jag tror att jag hoppade in där när jag var sista gången vid 16 års ålder. Och då spelade jag ju med Peter Mellström och det här. Och jag var nog vid det tillfället nästan mer lovande i basket. Men fotbollen låg mig lite varmare om hjärtat.
Ja, Mellström blev ju en stor spelare.
Ja, absolut.
Med svenska måttmätt. Ja.
Och Peter var en väldigt duktig fotbollsspelare också. Så han hade kunnat bli fotbollsspelare.
Du är 1,90. Hur lång är Peter?
Ja, kanske. Jag vet inte. Men jag skulle tro att han är 1,85 kanske.
Ja, ja. Men det var aldrig så att du riktigt satt vid köksbordet och klunsade med dig själv om vilken sport det skulle bli.
Jag tror, om jag ska vara helt ärlig, att fotbollen låg mig lite närmare om hjärtat. Och sen så var det en sån fantastiskt lag som jag spelade med i ungdomen i Brommapojkarna 63. Som var ett fantastiskt team och var bäst i Stockholm och bäst i Sverige. Och få chansen att vara med i det teamet. Och där var jag ju absolut inte någon stjärna. Men det var fantastiskt utmanande och kul.
Jo, när jag ska träffa Thomas Lundmark så säger jag, ja, men så säger jag Thomas Andersson, då ramlar poletten ner hos vissa.
Okej.
Okay. Ja, varför bytte du?
Ja, det är bra fråga. Och det är egentligen två huvudskäl egentligen, ska jag väl säga, vara ärlig och säga. Det ena var att det är min mors flicknamn och min morfar som kanske var min största supporter jag hade, följde mig till punkt och pricka i allting och han tyckte att det var fantastiskt om jag bar hans namn. Plus att jag också var, jag kände mig, jag ville alltid heta Lundmark, men och det skapade mig också en ytterligare identitet också, så att det var.
Nej. Hur lång tid var det i karriären när du bytte efter?
Jag gjorde det så fort jag blev myndig, så att
ja. Du är inte släkt med Kurre Lundmark, förbundskaptenen i hockey?
Inte vad jag vet.
Du, Thomas, du har ju haft en väldigt fin karriär. Under din aktiva fotbollskarriär så utbildade du dig och hade en karriär parallellt. Hur var du i skolan?
Jag var helt okej i skolan, skulle jag säga. Jag ska ju erkänna att eftersom jag både kombinerade basket och fotboll väldigt länge så tog det en stor del av. Men jag klarade mig skapligt igenom och faktum är att ju äldre jag blev, ju mer ambitiös blev jag nog så på högskola och så vidare. Så ju längre tiden gick, ju mer ambitiös blev jag fokuserad.
Kom du ihåg vad du gick ut nian med för betyg?
Jag tror jag gick ut nian med 4-0 eller något.
Det är bra.
Ja.
Det är riktigt, okay. Riktigt bra för att vara idrottskille dessutom. Ja, men
vi har ju Eskilsson och några andra som kanske var tidigare.
mamma och pappa, vad jobbade de med?
Mamma jobbade på tingsrätten och kansliet och slutade väl där som de tror jag, kanslichef. Och min far jobbade på Svenska Dagbladet i alla år och var typograf, litograf och till slut så blev han väl fotograf. Jag tror han var färgblind, men den enda färgblinda fotografen som har funnits där. Men det var internt, inte ut och fota, utan interna bilder. Sånt.
Vad hade du för drömmar? För du var ju uppväxt i en tid där det var fortfarande lite. Man fick ju inte säga att man skulle bli fotbollsspelare. Det fanns ju liksom inte. Allsvenskan var inte professionell ens en gång. Vad hade du för så att säga, drömmar när du gick upp nian och skulle söka dig vidare?
Nej, men jag då var nog arbetsmässigt så ville jag nog bli lärare. Det var nog min bild. Jag hade haft en mellanstadig lärare som heter Peder Nordin som var en väldigt bra förebild och tränare också till mig på. Så att det, eller gymnastiklärare var väl tanken då när jag i den åldern. Men ja, det var ingen tanke på att man skulle bli proffs, så var det inte. Men jag brann ju för fotbollen, jag brann ju för all idrott. Så att.
Men lärare.
Lärare var nog det första som jag. Och jag kan än idag tycker jag att det är kul. Och jag håller ju föredrag och föreläsningar och så. Och coachar. Så att lärargrejen finns ju. Har jag tagit upp på senare år.
Var det något speciellt ämne så där som du ville bli lärare i? Eller var det själva rollen du tyckte om?
Nej, det är nog rollen att vilja dela och ge till människor och så. Det är nog den jag har haft. Och jag har ju tyckt psykologi och beteende och matte har jag också tyckt är kul. Så att, nej, men jag, och få leda människor. Jag har nog ofta varit liksom en ledartyp och jag har blivit på något sätt hamnat. Och, jag tycker om att ta ansvar, jag tycker om att dela saker.
Ja, du är faktiskt den enda, Thomas, som har varit lagkapten för både AIK och Djurgården. Det är ju helt fantastiskt.
Ja, det kommer väl aldrig hända igen. På den tiden så var det ju mera vanligt att vi kunde byta. Jag menar, i Djurgården har jag spelat med Christer Nordin och Nebosha och Almgren och flera. Mm. Så att Nej, det var väl lite mer vanligt på den tiden.
Du började annars ditt fotbollsspelande i Spårvägens Solna-filial.
Ja, det ser du. Ja. Du har läst på. Och det var i absoluta begynnelsen. Mm. Vi var väl 7 år eller 7-8 år tror jag. Och det fanns en grupp där med Anders Limpars pappa Laszlo och sånt som hade engagemang i Spårvägen. Så att det var vi flera på gården där och var ju ett fantastiskt gäng. Vi gick ju till slutspel i Sankt Erikscupen och flera av oss sen spelade ju Brommapojkarna 63 många, många år efteråt. Så att där började det.
Ja. Ja, det är sant. Limpan hade ju också Spårvägen som...
Vi alla.
Vilken gård var, vilken gata växte ni upp
i? I Solna på Klippgatan och det var ett miljonprogram och det var ju fantastiskt för där kunde man gå ut och bara spela och oavsett sport och det fanns alltid ungdomar och otroligt faktiskt, en otroligt bra atmosfär för att växa upp i.
Var du stjärna från början?
Både ja och nej skulle jag säga. Jag har haft lätt för idrotter oavsett sport. Så att jag tillhörde väl de bästa tror jag, i alla fall i min ålder, så oavsett vad det var för sport. Så att jag har haft lätt för sport, det måste jag säga. Mm.
Från Spårvägen så tog du steget till Vasalund, Solna-filialen till Vasalund. Det känns ganska naturligt, det steget.
Stämmer.
Skytteholms IP.
Ja, och det var ju, som igen då, kommer tillbaka till min mellanstadielärare som då var tränare för Vasalund. Så han såg ju oss på gympan. Och sa att det är bättre att vi kommer till Vasalund och spelar. Och spåringen var ju inte naturligt. Jag menar, vi åkte och spelade någon gång i Högdalen när man var 7 år. Det var liksom, vi fick åka buss och sånt där. Så att det var naturligt. Och han var en fantastisk tränare också.
Men det hindrar inte dig från att 1977 gå över till den stora plantskolan än idag här i Stockholm. IF Brommapojkarna. Hur såg den värvningen ut? För det är ganska, jag är själv också värvad från en annan klubb till Brommapojkarna i min åldersklass. Hur såg det ut för dig när BP tog kontakt?
Ja, då var jag väl kanske den ledande i Vasalund och så. Och då kontaktade Brommapojkarna mig och sa att, och jag visste ju vilken årgång och vilka Brommapojkarna var i det bästa laget. Och så sa de att det finns bara en i Stockholm vi skulle vilja ha och det är du. Och få den när man är då 13 och ska fylla 13, det var ju liksom fantastiskt. Och det var ju lite oro eftersom jag bodde i Solna och spelade i Bromma. Men min syster, jag har en stor syster, var tillsammans med Peter Ekeroth.
Mm,
hockeyspelare.
Ja, just det. Ja,
och han spelade ju Brommapojkarna. Mm-hmm. Ja. Så att han sa, gå dit. Och det hjälpte väl också, tror jag. Så att, men det var mer resorna som jag var orolig för. Men jag är oerhört tacksam för att jag gjorde det.
Fick du ett 25-kort och en BP-bag som övergångssumma?
Nej, men det som hjälpte var ju att tränaren i början där, Janne Hultberg, var lärare i Lötskolan. Så han kunde hämta mig och i början där. Så att, men när jag var 15 sen så skaffade jag moppe så att jag kunde ta mig.
Ja. Jag har åkt många gånger där förbi Bromma flygplats, Bällstavägen. Ja,
absolut.
Och berätta, BP 63. Alla BP-dag är ju inte fantastiska, men många är ju.
Ja, och den årgången var fantastisk. Och jag var absolut ingen stjärna. Jag fick kämpa verkligen för att ta den platsen i laget, vilket var jätte... Jag var sen, jag var väldigt sen i min utveckling. Så att jag är i fysisk utveckling. Så att jag var nog inte först 16 som jag riktigt var tillräckligt stor och lång och alltihopa. Men jag kämpade mig kvar. Det här laget med fantastiska profiler, vi hade... Där var det också en bra koll på skola, allt var viktigt liksom.
Vilka var de stora stjärnorna i den årgången?
Ja, min barndomskamrat som jag tog dit också, Johan Linde, var väldigt duktig. Vi hade Klasse Öberg som heter Kålare numera. Vi hade Jonas Gode som var fantastiskt duktig. Ja, det var liksom alla. Ett fantastiskt Per-Erik Eklund såklart, gamla ishockeyspelaren. Så att, nej, det var otroligt att få vara med i den gruppen och det gjorde nog att jag kämpade och gick så långt.
Idag är du ju ståtlig, jag får säga, men du är 1,90 lång och du var hård att möta på planen. Ändrade du spelstil när du växte till dig som 16-åring eller?
Absolut, jag menar, det var ju helt plötsligt så kunde jag ju sätta mot på ett helt annat sätt. Så att det skapar nog... det hjälpte ju, absolut.
Mm. Nålsögat, komma igenom nålsögat i BP är ju ganska få förunnat. Har alltid varit väldigt bra på ungdomssidan, men det är som, trots allt bara visst antal spelare som får plats i A-laget. Hur såg det ut för dig, resan in i BP:s A-lag?
Nej, men jag fick en, vid junioråldern så lossnade det för mig. Och det här igen då, där var jag ju... Då hade jag växt till mig ordentligt. Så, och då lossnade det. Så jag fick ju debutera i Brommapojkarnas A-lag som 17-åring. Och det var ju fantastiskt kul och inspirerande. Så att ur den här gruppen, vill jag bara säga, kan vara intressant. Att i det här laget så hade vi ju 7 stycken spelare i 63-erna som var med i stadslaget. Och jag fick aldrig spela i stadslaget. Nej. Men jag var nummer 2.
Efter Per-Erik, va?
Per-Erik debuterade i A-laget före mig.
Ja, just det. Ja. Ja,
men sen var jag nummer 2, tror jag. Tillsammans med Klasse och debuterade i A-laget. Så ja, det var en liten revansch.
Ja, och Per-Erik har varit med i podden också. Jag var hemma och träffade honom. Han bor ju i Leksand numera. Så att, men han var förbaskad, för han fick ju spela ytterback i A-laget. Han var ju inte ytterback i 63-erna.
Nej, och han klarade ju av det också. Mm. Och jag var där och tittade på den matchen. Jag har faktiskt också varit och hälsat på honom i Leksand. Det är en fantastiskt trevlig kille. Bra,
ja,
kille.
Verkligen. Du spelade då i BP fram till 1984. Och du gjorde ordentliga avtryck. Du var ett namn, även om du bytte namn där mitt i alltihopa. från Andersson till Lundmark. Och när du gick ifrån Brommapojkarna efter säsongen 84, då var det 11 allsvenska klubbar som var ute efter dig. Berätta.
Ja, det var omtumlande. Tommy Söderberg, som var min tränare då, och trodde på mig väldigt mycket, gjorde om mig till forward. Och det började väl med att vi på försäsongen spelade mot både Göteborg och Malmö, som var stora lag. Och det gick ju ganska bra. Och Tord Grip, tror jag det var, som hade tyckt att jag var bra och ville ha mig till Malmö. Så då blev det ett rabalder i tidningar och sådär. Och helt plötsligt så var jag hett byte för alla. Bara över en natt så blev det fullt skriveri i tidningarna. Så att... Men det var spännande.
Men var det någon speciell match som gjorde som att liksom, bang, här har vi den nya stjärnan på himlen?
Nej, men alltså de här träningsmatcherna vi gjorde, och vi tror jag vi spelade även mot AIK och Gävle. Tommy hade ordnat så vi spelade mot allsvenska lag, och då kände vi att jag har ju faktiskt kapacitet. Jag tror vi förlorade med 2-1 mot Malmö. Jag vet inte om jag kommer ihåg om det var jag som gjorde mål eller så. Men vi visade att vi hade liksom kapacitet, och för en egen del också, att wow, här klarar att konkurrera med Göteborg och Malmö. Även om de inte var serie, så var det ändå man ville vinna matcherna. Så att det gav ju en energi och kick och lite självförtroende. Och sen när det började skrivas om, när man får flyt och så ja, så rullade det rätt helt enkelt på vägarna.
Har jag förstått det rätt om du var forward då?
Jag var forward då, ja.
Mm.
Stämmer.
Mm. Så du värvades alltså till AIK som forward?
Nej. För den enda som såg, eller den enda, den som såg vad jag skulle användas till var Rolf Zetterlund. Ja. Rolf hade följt mig mycket. Jag var ju kanske, jag tränade ju ganska mycket. Jag spelade, som man brukar säga det, både i B-laget och A-laget. Jag tyckte om att spela så mycket. Så att jag var ganska konditionsstark och löpstark. Så han hade en väldigt tydlig bild. Så jag blev väldigt överraskad när vi träffades första gången. Och han berättade, så här ska jag ha det. Du ska vara en släpande mittfältare, mittfältare och bla bla bla. Så det bara, wow. Så det var en kick att få träffa Roffe, att han hade sån koll på mig.
Var det Roffe som var en avgörande faktorn till att du valde AIK? Du är ju uppväxt i Solna, vi ska ju inte glömma det. Du var ju förmodligen AIK-are som liten, annars hade du fått stryk på skolgården. Så att,
Jag var väl så tuff så det var ingen som slog mig på skolgården.
Var du det?
Men,
Var du lite tuff
i skolan? Nej, inte i skolan var jag inte, men jag var lite tuff. Och brukar vara stolt att säga så att jag var ju en ledartyp, och jag försvarade ofta tjejerna. Och tyckte att liksom, man ska vara schysst och fair och så. Nej, men jag hade ju sett AIK. Jag hade tagit autografer på de här spelarna och sett det. Tror jag som första gången var jag väl 8 år när jag var bollkalle på Råsunda. Och så att... det var ju en dröm på något sätt. Och sen ska jag inte förneka att jag hade ju utbildat mig då och skulle in och ville jobba också samtidigt. Jag var ju lite kanske överambitiös vid det tillfället.
Du, var det så att du gjorde din allsvenska debut samtidigt som västra läktaren invigdes? Eller hur var det där?
Det var en nyinvigning utav Råsunda, ja, det stämmer. Ja. Och det var ju, jag var ju faktiskt, jag gjorde på träningsmatcherna innan. På de första, jag tror vi hade 10 matcher, jag gjorde 9 mål. Så det var helt, det var väldigt upphåsat i AIK där. När jag skulle spela första matchen mot Örgryte som sen då vann alltihopa. Mm. Det var regnigt och det passade inte mig riktigt. Och jag är fortfarande sur idag. Jag hade ett läge i slutet där jag inte gick in till fullo där jag hade kunnat satt bollen. Så att, men det var invigning av Åsson. Det var en stor grej.
1985, ja. Förlust med 1-0 mot ÖIS. Och sedan så, ja, det dröjde ju bara drygt en vecka innan du fick göra ditt första allsvenska mål, berätta. Det är ju alltid speciellt.
Om jag kommer ihåg rätt så var det Malmö borta.
Jajamensan.
Och som Malmö hade...
Och vet du vilken målvakt det var?
Jag skulle tro att det var Janne Möller.
Det var Janne Möller. Ja. Ja. Det är inte fysiskt.
Nej. Och jag kommer väl ihåg det snöade. Och så det var en ganska tuff och Malmö borta. Det var bara en tillfälle att jag kom in i straffområdet. Jag tror jag gjorde en tåpaj. Så att, men det var fantastiskt att få avgöra matchen i Malmö borta 1-0. Det är ju inte, så det var jättekul.
Mm. Matchhjälte mot MFF, stora starka MFF. Jag berättar, AIK var starka där under Rolf Zetterlund. Är det den, Rolf har ju varit med i podden, men hur upplevde du honom? Är den tuffaste, mest krävande tränare du har haft?
Roffe var ju väldigt engagerad och hade tuffa träningar, det är absolut. Det var ju en omställning för mig, men jag gillade ju träna. Och Roffe, ska jag ärligt säga, han gillade ju mig och min spelstil. Så att, om man var en av hans killar och så fick man ju väldigt mycket stöd, och jag var ju det. Alltså, han hade ju värvat mig, han hade ju valt ut mig och alltihopa. Så att, men det var tuffa träningar och vi hade ett fantastiskt bra lag, ett tungt, starkt lag. Och vi var ju några nyförvärda 85, så det tog ju lite tid innan vi spelade in oss. Det var Mats Olausson och Mats Rodin och Roger Sundin som var med. Vi kom igång lite sent, men när vi väl kom igång där och vann, jag kommer väl ihåg när vi vann mot Öster 3 matcher i rad där, och de var ju ganska starka med cupfinalen inkluderat, även hemma. Och så att, nej, men vi var jätteduktiga. Tyvärr så klarade vi inte slutspelet då.
För
vi
berättade, du kommer ihåg, vad då slutspel säger de? Men det var alltså så att fotbollen ville få lite mer fart på publiktillströmningen, så de kopierade ishockeyn och tog in en slutspelsmodell.
Ja, och det ändrades ju lite hit och dit. Och för oss då som vi, det var ju 4 lag som gick till slutspel. Och när våran match var slut, sista matchen, så var vi det fjärde laget. Men sen så tror jag var IFK Göteborg som fick på övertid en straff, tror jag, som Stefan Pettersson slog in.
Drage, va?
Ja, jag kommer inte ihåg det. Och då hamnade vi femma. Så det var ju lite, det var ju väldigt, väldigt synd. Men vi hade ju spelat många andra turneringar och sånt. Och Svenska cupen var ju en som vi vann.
Vi vann cupen, ja, 1985, Öster i finalen på straffar. Och sen så, ni var starka 86, blev ni svenska mästare. Ni vann halvsvenskan, alltså inomhusmästerskapet SM, som var officiellt.
Jag tror att vi vann det 85 också, va? 85, vi vann också. 85, 86 tror jag vi vann det.
87 då?
87 blev vi nordiska inomhusmästare, ja. Fick representera.
Ja. Det var stort, gick på TV de matcherna.
Ja,
ja. Ja, på SVT. Ja.
Och så att vi vann ju, och vi vann även om det kanske inte var jättekrav tipskuppen, men det var internationella matcher och vi fick ju möta Videoton en gång som hade spelat Europacupfinal innan. Nackas minne som var prestige.
Stockholm
invigde Globen. Det var 15 000 människor som spelade fotboll där. Det var ju helt sagolikt att få uppleva det. Tror vi vann det 2 år i rad också. Trots att det inte var kanske det mest tekniska laget.
Nej, det skulle ju Hammarby vinna, trodde
alla. Exakt.
Ja.
Exakt.
Ja, det gick ju bra från början. för dig i AIK. Det
funkade absolut.
Ju bra. Det var ju som du var inne på, du var en av Roffes stamspelare.
Mm, absolut.
Men så lämnade Roffe.
Roffe lämnade då efter 86 när vi hade spelat SM-final och han hade ju varit där så länge. Och det var ju lite synd kanske att han inte fick rönta det. Han vann väl 83 där med gänget. Men alltså, vi var ju starka där hösten. Vi var jättestarka och det var synd. Då lämnade Roffe. Vi hade i stort sett samma lag. Och vi hade värvat in, tror jag, inför 87 Esa Pekkonen som var Finlands lagkapten. Och var nästan så att då hade jag varit beredd och tänkt att jag betta, för det gjorde jag inte. Och det visade, skapade lite ödmjukhet att vi trodde att det skulle bli jättebra. Men det blev ny tränare och...
Sanne Åslund kom in.
Nej, det var Nisse Andersson.
Nisse Andersson kom in.
Som kom in. Och ja, det var ju en hel del kontrast till Roffes lite mer auktoritära ledarskap. Och tydligare. Ja, Roffe har ju tydliga idéer och alltihop. Och träningarna var ju otroligt intensiva. Det var ju som match. Så det var ju roligt. För mig var det, tycker jag, roligt att träna med Roffe. Och Nisse hade lite en annan syn kanske. Och det blev en stor reaktion för oss allihopa.
Du, berätta vidare sen, för du spelade då i AIK fram till 1988 och så läser jag i ditt fotbolls-CV IFK Eskilstuna 1989, och jag menar, Eskilstuna är all ära, de har haft bra lag och bra handbollslag också. Men det var ju ett konstigt karriärkliv, kan tyckas.
Det kan tyckas om man inte känner till det bakom, runt omkring. Nej, men jag hade ju fått uppleva så fantastiskt mycket med AIK. Och sista 88 där hade Sanne gjort mig i slutet till lagkapten. Och jag hade samtidigt parallellt jobbade på VM-data. Jag hade det jobbet jag ville ha. Min dåvarande fästmö hade också jobbat och gjort liksom karriär, och vi väntade vårt första barn. Så att vi behövde ett break på något sätt. Vi behövde ett break.
Och morfar Lundmark bodde i Eskilstuna.
Så hade jag faktiskt erbjudande nere i Spanien. Så jag var provspelare nere en vecka i Spanien i ett klubb som heter Sabadell, som skulle upp i högsta ligan.
Det var Thomas Johansson, va?
Thomas Johansson var med också, absolut. Och men det gick jättebra. Det var ju bara Glenn Strömberg som hade samma längd som mig där nere, som spelade i Portugal och gjort succé. Så att jag var ju ganska udda och det passade ju. Så att de var ju beredda att ge mig ett treårskontrakt. Dock så kanske jag är lite sådär speciell och tjurig lite ibland och envis i mitt sätt. Så att jag krävde bland annat att jag skulle vara med vid födseln när vi är barn, och så att det ska stå i kontraktet. Och så blev det lite diskussioner, och till slut och så tröttnade jag, så sa jag att nej. Och samtidigt då så hade jag ju min morfar som hade blivit enkling i Eskilstuna. Och VM-data var oerhört schyssta och ställde upp och sa att vill du flytta till Eskilstuna så kan du få starta upp kontor där. Så att det var ganska spännande. Så jag fick starta upp kontor i Eskilstuna och så där dit flyttade. Det här är historien.
Pengarna kan inte vara så jättestora i Spanien, annars hade du valt Spanien.
Ja, men när jag kommer dit så nej, det var ju inte jättepengar på den tiden. Och ska jag vara helt ärlig så hade jag ju ett jobb där jag, så att det var ju, jag hade det ju bra ändå. Jag hade ju fullt betalt på jobbet också.
Ska vi ta det? Hur lyckas, för det är ju inte helt vanligt, framförallt inte idag, att göra en karriär vid sidan av fotbollskarriären, alltså med utbildning och med att... ja, att få ihop det hela.
Nej, men jag hade, det är ju mycket slump och sånt och tillfälligheter, och jag utbildade mig då inom om IT, ADB som det hette på den tiden, data, och gick på högskolan och utbildade mig till systemerare, programmerare. Och jag menar, den utveckling som skedde i datavärlden eller IT-världen som man säger, var ju helt fantastisk att få vara med i. Och jag tog chansen och vidareutbildade mig och i de här områdena, och jag tyckte det var kul. Jag tyckte det var jättekul, och ska jag vara helt ärlig och säga att jag tyckte det var viktigt för mig att säga att jag var affärsman kontra fotbollsspelare. Idag är jag jätteglad när hon säger att jag spelar fotboll.
That's right. Men du, jag vet att du till och med hade utbildning för dina lagkamrater i datakunskap.
Det stämmer. Jag och Bosse Sjögren som tragiskt gick bort.
En rolig bilrycka.
Ja, och det var faktiskt också något som påverkade min känslomässiga status där 88 när jag lämnade AIK. För Bosse och jag var väldigt nära varandra. Och vi,
assisterande tränare i AIK.
Ja, han var assisterande tränare i AIK. Och han och jag, han var ju lärare också. Så han och jag tillsammans försökte utbilda Kindlund och kompani i lite programmering i skolan och datakunskap.
Gick det?
Ja, det gick nog okej. Okay. Vi var nog tuffa alla. Vem
var bäst av de andra på data?
Ja, det kommer jag inte ihåg.
Jo, det gör du.
Jag skulle inte kunna säga det i alla fall.
Var det Bernt Ljung?
Nej, det tror jag inte.
Ja, men det här Eskilstuna-äventyret, det var, har jag läst, lärorikt men inte långvarigt. 9 månader.
Jag brukar säga när jag raljerar lite och säga att den utbildningen för mig skulle inte jag kunna hitta på universitetet. Och det innehöll mycket. Det som hände då också var ju att min morfar då gick bort under den här tiden. Så att jag hade ingen anknytning dit. Och sen så VM-data där jag jobbade för köpte upp en del verksamhet. Så jag fick inte bedriva konkurrerande konsultverksamhet. Så jag hade en möjlighet då att lämna Eskilstuna och kontraktade. Vi hade ju lite motgångar i Eskilstuna också, ska jag säga. Och jag var inte speciellt bra heller där. Det blev lite förväntningar och sånt som kanske inte stämde.
Hade Bengt Persson där, va?
Jag hade Bengt Persson där, ja, precis.
Han som ledde Hammarby till SM-final 1982.
Ja. Och helt ärligt så kanske inte vi var helt on speaking terms heller. Så att hur man driver fotboll och så. Så att det blev en kort session där, men lärorik.
Ja. Och du kom ju dit, du kom ju dit som storstjärna från storstan.
Ja, ja, och jag tycker
du blev lagkapten direkt.
Och ja, exakt, och jag tycker inte om att liksom, jag är hellre en lagspelare och spelar fram andra än att jag själv skulle vara stjärna. Men på något sätt så hade förväntningarna byggts upp och det blev lite misstolkningar och sånt. Så att, nej, jag lämnade från med lagkaptensbinden ganska snabbt.
Mm. Och du lämnade Eskilstuna också. Och då kommer det intressanta. Du vill tillbaka till AIK. Men AIK säger nej tack. Sanny Åslund säger nej tack.
Ja, och det ska väl fram att Sanny var ju den som hjälpte mig till Spanien. Mm. Och i samband med det så hamnade vi i lite... Han blev väl inte glad kanske att jag inte accepterade och ta de buden som han hade hjälpt mig att få prova till. Så att... Jag ville tillbaka och revanschera mig och visa vad jag går för. Jag var oerhört revanschugen. Och i stort sett klart när Sanu inte vill ha mig tillbaka. Så att,
hur kändes det då? Som Solna-kille, som för detta AIK, du är borta 9 månader för att du eventuellt skulle satsa på det civila och familjen. Och så vill inte AIK, eller Sanu, ha tillbaka. Hur kändes det rent... Inom
men det blev ju en känslomässig både chock och kändes konstigt. Så att jag hade ju liksom några val, att antingen så visar jag att jag fortfarande är en duktig fotbollsspelare eller så satsar jag på karriären och lämnar det här. Mm. Och då när jag fick förfrågan om jag ville gå till en annan förening så tackade jag ja.
Mm. Och det blev Djurgården.
Ja.
Och, ja.
Så att jag var jättetacksam att Djurgården frågade om jag ville. Mm. För de hade hört att jag ville, hört att jag var revanschugen och ville visa. Så att jag fick 4 jättebra år i Djurgården att visa.
Mm. Ja, men hur kändes det? Alltså att byta för att det är... Det är fler som har gjort det. Det är fler som har gått i resan fram och tillbaka. Men ändå... Vad känslan, så hur mycket liksom hade man som Solna-kille och spela i Djurgården?
Men när man spelar så där i ett lag så är det ju killarna. Och såklart, man får ju stänga av det här runt omkring. Och du är ju professionell på ett sätt liksom i laget och spelar din match och du för laget. Och då kan du inte tänka så mycket. Men det är ju liksom lite typiskt att en av de första derbyna så vann Djurgården med 2-1 och jag gjorde 2 mål. Så att,
släkten är värst.
Nej, men det sa det. Så att,
ja. Men du trivdes bra, Djurgården, sa du, 4 säsonger. Ni hade ett bra lag också. Ni blev cupmästare bland annat 1990.
Ja, vi hade ett mycket bra lag 90-91 ska jag säga. För jag fick ju vara med i 9-1-matchen när vi vann mot Hammarby. Där gjorde 2 mål och vi vann ju mot 7-1 mot Örgryte som var ganska bra lag. Och vi vann mot Göteborg med 3-0 och spelade roligt och hade ett jättebra. Jens Fjällström och Ken Burvall och det var ett gäng. Micke Martinsson var med och Stefan Kullberg, Schiller och det var ett bra gäng. Leffe Nilsson, Janne Andersson.
Mm, var Peter Skog på topp? Eller var
Peter Skog, ja. Tack. Det är liksom, jag kommer inte ihåg alla. Så att det, ja. Nej, men vi hade och det var ett bra gäng, jättekul. Mm. Och som sagt, jag fick ta ett cupguld och fick vara med om hela saker.
Ja, och du fick ju vara med om en lysande målvaktskarriär också. Berätta.
Det var ett derby. Och Anders Almgren då som stod i Djurgården. Var 44 minuten så blev han skadad och skar upp knät så att de bar ut honom och då behövde, på den tiden hade vi 2 avbytare och det var ju ingen målvakt som satt där, så att då hade jag Thomas Lundin tror jag, tränare, och han ville ha kvar mig på banan som lagkapten och alltihopa och jag hade en liten bristning, så att du kan väl ställa dig i mål och tänkte jag, okej då. Jag menar, då får man liksom ställa upp. Men Anders tröja slutade ju liksom, den gick ju hälften av armarna och bena. Jag är ju mycket längre och större än honom. Men det var ju fantastiskt att få klister i handskarna och då får jag bara försöka gå ut och kämpa och bita ihop. Det första jag gjorde var att jag missade bollen och Gary Sundgren sköt in 2-2. Men det slutade ju lyckligt till slut. Så det var ju fantastiskt. Det blev 4-4 i matchen.
Ja, och Stockholms-Tina skrev att du var bäst på plan.
Och det var väl fantastiskt eftersom Bernt Ljung stod i AIK. Ja. Så att han
gillade inte det, va?
Min goda vän Bernt. Nej, men det var spektakulärt. Det var roligt. Det var fantastiskt. Men det var ju bara att fokusera och kämpa och... Det fascinerande var ju att de flesta sköt ju väldigt från högt och från långt håll. Och det var ju det jag passade för. Men jag fick respekt för att vara målvakt.
Ja, men du fick hoppa in ytterligare en match då. Mm.
Jag fick faktiskt, det är nästan så. Wow, och den är ju lite rolig den historien. Det är ju att det var ju några veckor senare så var reservmål, eller den som var nummer 2 var Kjelle Frisk som stod i mål. Blev skadad. Och då på Malmö stadion, vi ligger under med 1-0. Och killarna säger att du måste ställa dig, Lundmark. Och jag, nej, det går inte. Liksom. Jag har gjort en gång. Liksom. Det var ju fantastiskt. Liksom. Du måste ställa dig. Och är man då lagkapten så säger man ju inte nej. Utan det var bara tänkt att det här kan ju sluta vad som helst. Det kan bli på Malmö stadion 10-0. Samma sak här, grabbarna började skjuta från håll i Malmö. Och jag hade lite flyt, jag kämpade och lät och så. Och grabbarna blev trygga. Så vi vände så det blev kryss 1-1 på Malmö stadion. Och sen har jag en ytterligare en mot Frölunda där det blev 2-2. Så jag, 3 matcher har jag i Allsvenskan utan förlust.
Ja. Hur många mål har du släppt in då?
Ja, det måste jag räkna. Det blir alltså där var det 1-4. Jag tror att det är 5 eller 6. 6. Det tror jag blir 2-2 mot Frölunda tror jag. Så 6. Ja. Nej, men jag släppte bara in 2. 3-5 blir
det. Ja, men det är hyggligt snitt ändå.
Ja, på 3 matcher. Men ingen förlust.
Nej. ett bra Djurgårdslag sa du.
Vi spelade roligt.
Ja.
Vi spelade och rullade boll väldigt mycket.
Vilka tränare var du hade under de där 4 åren i Djurgården?
Djurgården hade vi först då Lennart Wass. Jag hade Thomas Lundin och så Bosse Pettersson.
Bosse Pettersson
så jag har haft några tränare genom åren.
Ja. Och efter det då 1993, då är det meningen att du ska sluta? Eller?
Ja, precis. Då tänkte jag att nu får jobbet ta över. Och samtidigt då så skilde jag mig. Jag hade 2 små barn och skilde mig. Så att det blev att varva ner lite grann. Och det var faktiskt lagkaptenen i AIK, Björn Kindlund då, som ringde mig och sa att nu ska vi spela ihop igen. Mm-hmm. Så att han lockade mig över till Vigör som spelande tränare.
Ligger ute i Märsta.
Ute i Märsta, ja.
Så. Men var det inte så att Roffe Zetterlund ville ha dig till Malmö i samma viva? Han tyckte den här 1993 lägger av 30 år gammal. Han hade ju vunnit guldbollen som 38-åring och mittfältare. Så att han tyckte väl du var alldeles för ung.
Exakt. Han ringde faktiskt mig och så sa han att du har 5 år kvar, Lundmark. Och vill du komma till Malmö? Och då så sa jag att jag skulle gärna vilja spela fotboll, men min prioritering måste vara på barnen och finnas till för dem och jobbet. Så att, men jag var ju inte skadad, så jag hade ju kunnat spela och det har jag haft hjälp av senare att kunna fortsätta spela.
Ångrar du det?
Nej, det gör jag inte. Jag ångrar ingenting, utan det är hela tiden varje väg har skapat nya möjligheter och jag är en person som jobbar och driver saker och ting framåt. Jag tycker inte om att gå bakåt.
Nej. Men du har hela tiden, under hela din aktiva karriär, antingen studerat eller arbetat och gjort karriär. Hur har du fått att gå ihop? Med familj och
liknande? Jag tror att det handlar om att sätta gränser, till exempel. Under tiden när jag spelade och jobbade som konsult till exempel, så visste de att de går inte att ringa mig från 4:30 till 6. Mm. Ja. Och då lärde de sig det och de liksom respekterade det så länge jag levererade det som förväntningarna var.
Men hade du inte mycket i huvudet då? Där och sen skulle du fotboll, där kunde du stänga av?
Jag kom ju i kostym till träningen och så kastade jag av mig och sen switchade jag bara om. Och det var en av mina förmågor, att då var jag 100% på fotbollsplan. Och släppte det och sen kunde jag gå tillbaka till jobbet senare. Så att det är nog en förmåga jag har haft. Och jag har inte tyckt om att man måste välja antingen eller. Däremot så måste man ju då kanske offra vissa saker. Det betyder att jag företagsmiddagar och sånt, så kunde jag säga nej för att jag prioriterade barnen eller prioriterade och hade mer kvalitet istället för kvantitet, vilket det är lätt att man är rädd att missa saker och ting. Men där har jag satt gränser och det har varit viktigt och det har funkat.
Du fick ju en hel del troféer här, cupguld, par stycken, halvsvenskan, tipscupen. Tror du att det kunde ha blivit ännu mer av din fotbollskarriär om du hade 100% satsat på fotbollen?
Och det är ju lätt att säga ja, att jag hade gjort det. Men jag är jättetacksam för det jag fått uppleva. Jag har fått spela och möta alla svenska landslagsspelare och allsvenska spelare under min tid. Så jag har fått känna på. Den enda som jag skulle vara, om det är någonting jag är lite sur på, var att jag inte fick möta Glenn Strömberg någon gång.
Nej, jag kan fixa det. Jag jobbar med honom så att du kan...
Nu kanske, eftersom han var löpstark och jag var ganska löpstark. Men jag har ju fått spela mot sådana som Torbjörn Nilsson och Hussein och alla liksom... Stefan Sarts och Tern och Limpar och alla de här har jag fått spela och känna på, så jag vet ju själv och har känt det, så att jag är nöjd och tacksam att jag fått vara med om det jag varit med om. Men visst, det hade kanske kunnat bli ännu mer, men det är bara spekulation.
Landslaget, jag vet att du har spelat OS-landslag men inte A-landslag, men jag vet också att i alla fall i Stockholmstidningarna jag tryckte på ganska hårt för att du skulle få för chansen.
Ja, jag menar, jag var ju, försöka dra en lång historia kort, så var jag, eftersom jag, som du sa, var född på fel sida, så var jag ju aktuell för på juniorlandslag, U21 och så, men jag kom aldrig med. Därför var jag ju överlycklig att få chansen när jag fick chansen i OS-landslaget till slut och spela, så det var ju kul. Jag tror det var 86, så var det Lisa som ville ha in mig att jag skulle få prova och komma in i A-landslaget. Men det var ju bra spelare som fanns då också, så att jag hade väl lite en annan spelstil och sådär, så att nej, men jag är tacksam, jag är jätteglad.
Vet du hur nära du var egentligen att få en A-landslags chans?
Ingen aning.
Nej, jag bara undrar.
Nej, men eftersom jag har fått känna och möta alla de här, så vet jag ju själv liksom, och det var viktigare för mig än att få visa någon annan.
Du gillar, du gick ju upp, du gillar ju att tävla, du gillar ju att spela mot, ju större stjärnor det var ju bättre tyckte du om det. Och du har ju till och med, vi pratade någon gång, vi har ju spelat ihop i tv-laget och vi har ju dessutom, är vi ju tillsammans i, vi lirar en god kraft i svensk fotboll Och Bruno Conte till exempel, han har kört på.
Ja, ja, men jag, det var ju när jag var med OS-landslaget så hade vi ju en träningskamp, det var en vecka. Och så var vi nere i Rom, och då var ju Svennis i Roma, och då hade ju då Bruno Conti, jag spelade högerytter, mitt fältare i OS-landslaget, och han spelade vänster. Och han hade ju spelat VM och var en av de bästa i VM, så att han är då kanske 1,60 lång och jag är 1,90. Och jag var ju så taggad man bara kan vara, så att jag låg ju så nära och smällde på honom hela tiden. Så att han var väl inte så jätteglad på mig, kan jag väl säga.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Jag skulle göra en scouting-rapport här, tänkte jag på dig då, för de som inte såg dig spela. Då skrev jag löpstark, bra skott, allround-spelare, lagspelare. Men så fyllde du i en sak som tränarna var väldigt nöjda med dig
över. Tror jag.
Att du hade en hög lägstanivå. Du gjorde alltid jobbet.
Ja, men jag kanske var en fighter. Jag liksom ställde upp och sa dem att jag skulle spela. Jag menar, jag spelade där jag blev tillsagd att spela, som om det var målvakt eller ej. Men jag hade ju en inställning och fightade. Så även om inte alltid spelet fungerade så kämpade jag. Så att de visste liksom vad de fick, och det tror jag var en... Det tror jag, om du frågar dem så tror jag det.
Vem är den bästa du har spelat med?
Oj, vilken fråga. Bästa jag har spelat med? Ja. Jag menar, spela med Anders Limpar när han är som bäst var ju en fantastisk... Jag menar, det var ju ingen som hängde med på den tiden. Han var ju gudabenådad, snabb i fötterna. Jag brukar skoja och säga att det var vissa som var så långsamma så de tog Limpar, för då hade han varit två gånger och vänt i sina finter. Så Limpar var ju jättebra. Jag tycker sån som Jonas Thern, som vi spelade ihop i OS-landslaget, det var ju fantastiskt komplett och bra spelare, måste jag säga. Så att, nej, men det finns många.
Den bästa du spelat emot?
Ja, då måste jag nästan säga Bruno Conti. Jag var ju ganska fysisk i min spelstil också och så. Men jag tycker igen att Jonas Thern och Bjärred, som jag mötte någon gång, tycker jag var otroligt starka, duktiga spelare och fantastiskt bra. Men jag säger väl Bruno Conti då.
Vem är den? För du var ju fysisk, du hade armbågar. Vi ska inte ta upp det nu, men du har sparkat sönder benskyddet för mig en gång. Du är tre år äldre, men jag fick hoppa in för liten gymnis på träningen där en gång på Ängby IP, och jag råkade peta under en boll och du sparkade. Jag kommer ihåg den idag, jag kunde plocka isär benskyddet. Du var jättetuff, och det är Håkan Mild, och det är flera som Ravelli har vittnat om att du hade vassa armbågar och vassa knän. Hur skällde de på dig mycket?
Nej, men jag var väl inte, jag ska väl säga att det var väl inte, motståndarlag älskar väl inte mig precis, det kan jag ju erkänna. Men jag försökte väl vara fär och hård, men liksom en framförallt senare så visste de väl att de som mötte mig visste att jag kommer inte backa i den här 50-50-duellen, utan jag kommer att smälla på. Då väljer man ju antingen så går man in eller ej. Och, ja, men det är som Torbjörn Nilsson när han spelade, det var helt fantastiskt. När man mötte honom så backade ju de flesta de här extra centimetrarna. Och så i slutet var det kanske för mig också att vissa inte gick in, för de visste att jag kommer inte stanna.
Har du råkat ut för några allvarliga skador? Alltså när du har gått in som du gjorde? Du hade ju inga gränser, du skrev ju rakt in.
Ja, men jag, det är ju både liksom tur och så. Jag kanske långa armar håller bort och så, men det är... Jag brukar prata med Christer Nordin ibland. Han har ju inte heller några skador. Så jag har inte ens en menisk har jag. Men jag har väl lite grejer på mig som jag har gjort. Men alltså, som det har blivit av. Men jag har aldrig. Jag är otroligt. Jag tror, går man in med rätt inställning och har kanske balans och fart och så. Så men man kan ha otur också. Så att, men generellt så tror jag att jag har haft turen att hålla mig hel.
Vilken är den bästa tränare du haft eller den som har betytt mest för Thomas Lundmark?
Och det är ju ytterligare en sån där svår fråga, för det är ju liksom att värdera. Jag menar, skulle jag säga liksom topp tre, så säger jag absolut Tommy Söderberg, Roffe Zetterlund och Bosse Pettersson. Jag menar, det är ju tre fantastiska tränare, lite olika i sig, sin del. Jag menar, Tommy var jätteviktig för mig när jag kom fram, och det stödet och omtanke han har. Jag menar, Roffe gav mig chansen och Bosse träffade jag liksom senare i livet och fungerade fantastiskt i våran kommunikation och så. Så att, ja, men jag säger de tre, för jag vill inte, de är olika typer och alla är jättebra.
Du spelade lite i Vigör och du hade lite abstinens och gjorde comeback i Djursholm som var ett, ja, de nådde väl Norrättan i alla fall.
Kaffeopera menar du först?
Ja. Det var, gick inte de ihop med varandra och höll på där, Café Opera och Djursholm?
Det kanske gjorde det senare, men det var Café Opera. Jag var med i början på Café Opera.
All right.
Eran där, jag var med i...
Hur var det där? För det var ju lite, det var lite champagne.
Ja, men det var också en fantastisk upplevelse. Mm. Jag hade lite abstinens, hade inte spelat på ett tag. Var med i en liten uppvisningsmatch och då Peter Kisvaludi då, som var ansvarig för Café Opera, sportchef eller vad han hade för titel, ville ha med mig. De behövde någon, det var ett ungt bra gäng och de behövde någon liten ledare eller gestalt eller pappa gestalt eller tuffare. Och jag kunde ju, eftersom jag jobbade och hade barn varannan vecka, så kunde jag ju inte träna fullt varannan vecka. Så att alltså, om spelarna går med på det här så jag älskar det. Jag skulle tycka det var jättekul. Så han lurade ner mig på en träning och så. Och så bestämde vi, så hoppade med och vi vann serien till slut. Så det var, jag är jättetacksam för det också. Det var jättekul att få göra en liten comeback.
1990. Vilken serie var det då?
Vi vann väl trean då. Det var väl en, tror jag. Ja. Och det var otroligt spännande. Det var ju Enebeberg och det var flera tuffa matcher vi hade där.
1996 alltså. Sen så gör du comeback 10 år senare efter Djursholm här, tror du, 2006.
Ja,
förklara dig.
Ja, men vi hade eftersom jag haft turen och vara hel och kunna spela och träna, så körde vi lite inomhus på torsdagar och med gamla spelare, Limpar, Gary Sundgren, Krille, Nordin och många andra. Jättekul. Och så fick de för sig att vi, jag tror igen att det var Peter Kisvaludi som sa att vi startar upp någonting nytt här i Djursholm. Och jag vet inte vilken serie, vi hade tagit över någonting, kom in i division 4 eller något sånt där. Så att, och Thomas Antonelius var med. Vi hade, och sen var det ett antal ungdomar, 19-åringar och så. Så det var jättekul. Men vi ville ju inte gå upp för mycket, för det var inte det. Men det var roligt, så där spelade jag också i 2 år, tror jag det blev, va?
Ja. Du är fortfarande i god form. Vi är ju med på uppvisningsmatcher. Jag snackar mest nu för tiden, men du spelar ju fortfarande. Och du är ju en av, Bosse Pettersson är den som är ledare för det här Vi Lirar-laget. Men du spelar ofta hela matcherna, trots att du nästan är äldst av allihopa.
Jag är nog äldst, tror jag. Nej, men det är fantastiskt. Jag fick äran någon gång för ett antal år sedan med TV-laget och spelade, så var Björn Nordqvist med. Och jag vet inte hur gammal Björn var då, men han var ja, 65 eller något sånt och spelade och hade inte ett enda felpass. Så det var väldigt inspirerande att se. Nej, men jag har haft turen och jag tycker det är kul att spela. Och det kanske var att jag slutade tidigt som gjorde också att jag fortfarande har... Så jag passar på, och kan jag spela hela matchen och vill han ha mig där så gör jag det.
Du, och så slutade du då, men kan jag säga att du slutade seriöst då, efter Djurgården 93?
Ja, på elitnivå.
Hur funderade du då?
Hur funderade jag då? Hur tänker du då?
Ja, jag tänkte, varför slutade du? Varför kände du att det var det familjesituationen? Vill du satsa på jobbet? För du tog ju ändå ett eget beslut. Du var ju faktiskt så lyckligt lottad att du kunde bestämma själv.
Ja, absolut. Och det var väl många igen. Jobbet tog mer och mer tid och det var en familjesituation som kanske var bättre att prioritera någonting annat. Och sen var det ju spännande också att säga att jag kan lägga ner lagom ambition och tillsammans med Kindlund göra vigör som vi gjorde då i division 4. Så att det var väl många, många saker som jag tänkte på då.
Mm. Men sen så vet jag att du har ju åtminstone tidigare haft funderingar om en tränarkarriär. Det ligger ju nära till hans... Nära läraryrket, du har gått steg 2-utbildningen.
Stämmer. Och det är väl min nyfikenhet på samma sätt som jag utbildade mig i näringslivet på olika sätt så mycket jag kunnat. Så tyckte jag var lite spännande. Man kan ju inte bara ha åsikter utan man måste ju lära sig någonting också. Så att jag gick 2 steg. Och sen var jag mellan 2 jobb då, 99. Och då sa Bosse Pettersson och frågade mig om jag kunde assistera honom lite grann i Enköping en halv säsong på höstsäsongen där då. Och då gjorde jag det. Jag tyckte det var spännande. Men då var jag med på träningarna. så sa Bosse att vi skriver så att du kan hoppa in. Så jag var med i en B-lagsmatch. Jag var redo om det skulle bli kris att hoppa in. Men det var fantastiskt kul. Och jag var konkurrenskraftig, tror jag. Tycker jag själv i alla fall. På träningarna. Och, ja. Det var i alla fall vad Bosse sa.
Det var 1999. Då var du alltså tränare. Men nej.
Nej, alltså jobb. Sen så har jag fått så spännande jobb som har tagit tid, och det har varit internationella jobb och jag var ansvarig i Norden och så vidare, mycket resor och sånt, så att däremot har jag ju kittlat lite grann och varit inne i AIKs valberedning under 7 år och sådär, så att jag har varit nära men inte prioriterat det kanske. Och
är det någonting som kittlar idag?
Nej, men nu börjar jag har gjort så mycket och jobbat med så mycket och jag tycker att nu har jag hittat en fas i livet där jag mår bra. Så att jag skulle kanske kunna vara rådgivare och stötta vissa saker, men inte ta på, jag vet vilket arbete det skulle vara och jag är inte beredd att lägga den tiden.
Om vi tittar på din civila karriär, så det är VM-data, det är Ericsson innan dess, det är Powersoft och det är stora amerikanska företag. Det gick verkligen all in för karriären, eller hur?
Absolut, och det så gör man ju när man får också framgångar och vet. Jag tror idrotten har hjälpt mig mycket och det här med att bygga team och jobba under kvartalshets och få laget att spela. Och sen så är det ju så att IT-världen är ju också så att den är ju amerikanska företag, de gynnar ju liksom vinnare och så. Men jag vill gärna vinna med laget på ett bra sätt. Och det har utmanat mig. Så att jag tror att jag har, det är väl 6 företag, amerikanska företag som jag har fått förmånen att leda. Så att jag är... Men jag känner mig lite färdig, jag är färdig där också. Så att ja, jag har gjort det.
Det tog ganska hårt på det till slut att jobba så här hårt. För det är inte, ju högre upp du kommer i den här hierarkin så är det tuffare och tuffare krav.
Ja, och jag brukar säga när jag skojar att det är jätteglamoröst att säga att man jobbar internationellt och reser och flyger ända till man gör det. Men jag har ju fått förmånen att vara med i Europaledning på 3 av företaget och den sista resan, den var lite jobbig för mig. För den var jag ansvarig i norra Europa. Och och även om jag har vuxna barn så att det inte tar tid, men kraften att driva ett snabbväxande företag och med alla olika kulturer och olika länder, att coacha en holländare och en belgare och dansk och svensk, det är helt olika saker att göra. Men jag har fått göra det ett par gånger och så jag var faktiskt, det för 2 år sedan var jag ganska utmattad, ska jag erkänna, eller trött.
Hur tog det sig ut?
Nej, men jag var utmattad, jag var trött, jag var sliten, jag hade uppnått det som skulle uppnås också. Så att, och då började jag söka lite för att jobba med hur ska man kunna klara av och hantera de här sakerna som högpresterare.
Mm. Ja, vad har du kommit fram till då?
Och då så startade jag tillsammans med min sambo ett företag. Vi hittade träningsmetoder som jag själv jobbade med för att jobba med den inre balansen och så att du kan hitta ett tillstånd där du mår bättre och få tillgång till dina resurser i kroppen. Och jättespännande hur man kan mäta det här och se verkligen resultaten. Och sen har jag också jobbat med en väldigt spännande träning, hjärnträning. Så hur man kan träna hjärnan på ett lekfullt, roligt och effektivt sätt. Som är jättestort i Tyskland och används i både idrott och vanliga människor, företag och även personer med utmaningar. Ja, men vi använder ju bara 10% av vår kapacitet. Och här finns det en otrolig potential. Och gör det på ett roligt, lekfullt, effektivt sätt. Så jag håller föredrag, föreläsningar och coachning där.
Ja, du ska få göra lite reklam för det okay. mer sen. Men hur var det att kliva av det här? Alltså kliva av den här... Alltså där du är uppe i en karriär, när du är uppe i det är ju lite likt idrott. Alltså,
ja.
Hur klarade du av att kliva av karusellen?
Och det är... Jag är nog lite on och off. Gör jag någonting och om jag skakar hand med någon eller vi bestämmer att göra så gör jag det. Och det är liksom viktigt för mig. Mm. Sen så kan det liksom vara färdigt en stund. Mm. Men jag tror ju att drivkraften att leda och driva har jag ju fått från idrotten. Att om man kallar det för vinna, men att vinna på ett annat sätt. Liksom att bygga. Så att energin och den nivån har jag ju fått genom affärslivet här genom åren. Och sen kan jag switcha om och säga att... Nu...
Men var det lätt? Alltså du är uppe, hela din identitet var ju affärsmannen Thomas Lundmark, han som var elitidrottsman som senare blev mycket framgångsrika affärsman eller vad du ska kalla det för. Du bara kliver av. Var det så jävla enkelt?
Nej, men jag har ju... Niklas, jag har ju jobbat i IT-världen nästan 30 år.
Ja,
och fått göra de här både lyckade och misslyckade sakerna. Och liksom, jag har fått göra. Så för mig var det här ett steg framåt, en utveckling att jobba med människor.
Det är modigt också att kliva av. Det är inte alla som gör det.
Ja, men jag är en nyfiken kille och jag vill liksom hela tiden utvecklas och skapa nya saker. Så det, på något sätt, jag har haft drömmen att jobba med och hjälpa och ge människor, ge från det som jag har lärt mig genom åren och göra det på ett smartare sätt än kanske vad jag gjorde. Hade jag haft de här verktygen, hade jag, och det vill jag gärna ge vidare idag.
Mm. Du har inga planer på att kliva tillbaka in i IT-världen och resa runt?
Jag har fått jättespännande erbjudanden och så. Men jag har en livsstil idag som jag mår fantastiskt bra av. Jag har även möjligheten att ha lite ställe i Spanien och att kunna jobba därifrån. Så att livsstilen är viktigare för mig än att försöka göra någon... Jag vill inte göra någon ny karriär, om man säger så. Det här är min karriär, det är livet.
Ja, du är 55 idag. Jag har ju några år kvar till pension.
Snart 55.
Ja, förlåt. 28 juni. Ja. Det är viktigare.
Ja, det vet
du. Ja, jag vet. Men alltså, det är inga sådana planer som du har nu att gå tillbaka till den världen med de nya kunskaperna du har förvärvat? Då.
Nej, men jag gör ju det indirekt och går in och jobbar gärna med ledningar och chefer för att hjälpa dem att kanske skapa ett bättre tillstånd hos sig själva och även hos sin personal för att må bättre.
Mm. Hantera stress, skapa bättre tillstånd i vardagens utmaningar. Berätta vad du och din sambo Lotta håller på med nu.
Ja, vi har ett företag tillsammans. Vi har också ett konsultnätverk som vi jobbar tillsammans med, som är med oss. I huvudsak så jobbar vi med 3 saker. Och det är ju återhämtning för att skapa en bättre prestation. Och återhämtning kan man göra på flera sätt. Men en av dem är att du kan jobba med ditt nervsystem som idag går att mäta. och det kallas för hjärtrytmvariation. Så vi är en partner som jobbar med det här i då företaget och mitt företag, om jag feel it better som det heter, liksom att må bättre. Och det är hjärtrytmsvariation som vi jobbar med och lär och tränar, och för att kunna få ett tillstånd, för att kunna återhämta sig, få kroppen att automatiskt återhämta sig. Man lär sig hur jag kommer in i det här tillståndet, i den stressen. Och det underlättar ofta så att du sover bättre och andra saker, samt presterar bättre. Och sen så håller vi då på med hjärnan och hjärnträningen, som är otroligt rolig och effektiv och fantastiskt. Nu, så det är jätteroligt, mycket föreläsningar. Och sen har vi även yoga, lugn yoga, restorative yoga som är total avslappning, och yin yoga. Så att min sambo är ju den som håller i, och så har vi lite andra yogalärare också. Men jag utövar, och jag har även tvingat in lite gamla idrottspersoner för att prova det här. Och det ger dem, hade jag vetat det här idag så hade jag nog gjort yin yoga när jag medan jag spelade fotboll.
Ja, Ryan Giggs förlängde sin karriär, sa han, med 10 år på grund av yoga. Nu går Lotta runt här. Hon har också klivit av en karriär i näringslivet och för att bli yogalärare och annat.
Ja, hon är utbildad och certifierad coach som jag är i både hjärnträningen och HRV-träningen och yogalärare.
Hur hittar ni det här?
Nej, men vi har fått förmånen att vi träffades sent i livet 7 år sedan. Att förverkliga våra drömmar. Vi har vuxna barn och hade möjligheterna att liksom investera i oss själva och göra det här. Så att vi hade en dröm båda och leva det här tillsammans. Så att det är jättekul.
Mm. Jag vet att du arbetar med idrottsmän, bland annat Robert Karlsson som har varit med i podden förresten. Och även jag vet att flera större lag använder sig av de här träningsmetoderna. Vad är det som förbättras när de gör detta?
Nej, men det är nya metoder, ska jag säga. Relativt nya metoder. Och en av dem, om du skulle ta ett lag, så jag menar, vi alla behöver ett bättre tillstånd, skulle jag säga, i detta stressiga samhälle och med information och alltihopa. Att vi är väldigt bra på att prestera, många av oss. Ja, kanske överprestera så att vi bränner ut oss och så vidare. Utmaningen är att hitta återhämtningen så att du lär dig att komma tillbaka, få återhämtning under dagen, vardagar. Och det här behövs tränas, så vi brukar säga att vi jobbar med den inre konditionen. Den yttre konditionen, det vet vi alla hur vi gör, går på gym och springer. Men den inre konditionen, att jobba med nervsystemet. Och det här går att träna och påverka. Och det ger enorma resultat, det är olika för olika personer såklart. Och även hjärnan, att kunna utveckla sin förmåga, bli effektivare, bli snabbare, bli rörligare, få mer kopplingar i hjärnan, så att med minne och så vidare. Det är otroligt många effekter. Och du sa, jag menar, i Tyskland är det jättestort, den här life genetic träningen, hjärnträningen. Det är Jürgen Klopp, han säger det officiellt, och det finns på YouTube och alltihopa, att Borussia Dortmund hade aldrig liksom klarat det och kommit. Det var en komponent för att komma till Champions League-final. Han har det nu, och vad jag har fått reda på så utbildar han 14, eller de utbildar 14 tränare i ungdomsakademin i Liverpool. Så att det är rolig träning och oerhört effektiv träning. Så att och vi har individuell träning för grupp. Vi riktar oss framförallt kanske mot företag, men nu har ett antal idrottsprofiler kommit till mig, och det är jättekul. Och effekten, de ser effekten. De har tränat det mesta, men det här är någon ny dimension.
Mm. Hur gör de om de vill bli nyfikna, Thomas, som du snappar här?
Ja, vi har ju en hemsida. Och företaget heter Feel It Better. Så .se finns vi på. Vi finns på sociala medier, på Facebook, Instagram och LinkedIn också. Så att... Och där finns det en infoadress om man är nyfiken och vill veta mera eller läsa på.
Vad är målsättningen med det här, eftersom du är idrottsman och du har jobbat med målbilder i ditt liv? Vad är ditt och Lottas mål med det här?
Det är en sån där djup fråga. Jag vill ge tillbaka. Alltså det är det som är grunden i det hela, och självfallet vi vill leva på det. Men det är inte så att jag vill bli rik på det. Jag vill bli rik på att fler människor använder det här och mår bättre. Det är inte det vi ser här i samhället där ute, är ju inte så himla roligt. Och vi behöver det, vi lever i pressade situationer, vi behöver ta beslut och tuffa beslut, och man vill göra det under former där du mår är i balans. Så att, nej men det kanske låter pretentiöst, men jag vill att så många som möjligt ska få tillgång till verktygen. Mm.
Hur är du som morfar? Du har döttrar, två döttrar i form av Isabelle och Matilda.
Ja, jag
är du en bra morfar?
Jag är otroligt barnkär och jag är kanske en känslomänniska, och jag hoppas jag är ett barnbarn.
Ett barnbarn,
och jag kämpar ju fortfarande med morfarstiteln, men hon bor i Borås, så att det är inte så nära. Jag får sjunga Bäbä Vita Lamm och Imse Bimse Spindel på FaceTime oftare. men jag älskar barn, tycker det är jätteroligt, fascinerande. Sen har jag en annan dotter i Skottland som kommer, som det verkar som, blir kvar där. Hon blir lärare.
Hon blir lärare. Ja. Mm. Deras idrottsintresse, har de idrottat?
Jag hade faktiskt en önskan, och kanske var tydlig i det då, från början, att jag önskar att ni testar någon idrott och någon lagidrott, och framförallt som tjej. Så båda gick igång, de testade många olika saker, men de gick igång på basket, och båda spelade i Täbys damlag, och den yngsta debuterade i Täby som 15-åring. Men det tog för mycket tid, och hon sa att jag vill prioritera annat, skola och så. Så att, men de tyckte det var jättekul, och jag såg nog varje match, tror jag. Jag var väldigt engagerad, tyckte det var jättekul.
Ja, var du som idrottsfärsa?
Ja, jag menar, generellt så tror jag att gamla elitidrottspersoner, vi är lite lugnare. Alltså vi vet. Sen så kan vi väl också skrika till och så, men jag tror att det är viktigt att de tycker att det är roligt. Jag tror vi är lite lugnare än de som inte har varit på elitnivå. Mm. Så att jag skulle vilja säga att jag tror att jag är en positiv stöd för dem.
När du vaknar på morgonen och sparkar av det täcket och tänker idag ska jag, Thomas Lundberg, göra en bra dag, hur tänker du då?
Och då börjar jag alltid, Niklas, med att jobba med min egen träning.
Ja, jag misstänkte att du skulle säga
det. Så att jag med min andningsträning och mäter mitt tillstånd, så att jag vet att jag har fått en bra påfyllnad och att jag är i ett balanserat tillstånd. Sen så beroende på hur dagen ser ut, vilket ser helt olika ut, och eftersom vi har en eget företag så kan vi styra tiden. Men jag försöker leva så mycket som jag lär, och jag vill också, igen pretentiös kanske, jag menar, jag vill lysa upp så mycket jag kan. Jag vill vara en positiv människa, vill gärna att när jag lämnar ett rum att jag har tillfört någonting, genererat någon energi till andra människor, och glädjas med andra. Jag tycker det är fantastiskt.
Har du några andra sådana deviser, tydliga deviser som du gör för att uppnå detta?
Nej, men jag vet inte vad jag säger, men alltså det finns ju inga genvägar till saker och ting i livet, utan du behöver vara ett gott föredöme och göra sakerna, och jag vill nog kanske försöka vara ett föredöme åtminstone åt mina barn och så. Jag menar, leva som det, det är väl vad jag kan göra, och med en positiv inställning, hitta nya. Jag är lösningsorienterad, inte problemorienterad. Mm. Och kan jag hjälpa till och stötta någonstans, så gör jag gärna det.
Mm. Ja, vi är ju med tillsammans, vi lirare, god kraft i svensk fotboll. Hur skulle jag beskriva det?
Ja, men jag var ju med och grundade det tillsammans med Bosse, och att skapa någonting, ta tillvara på den kompetensen som finns bland fotbollsspelare, och kanske motkraft, som jag skulle vilja säga, vi kan vara. Vi har ju ändå varit med och spelat i olika lag och föreningar, och det är det som är häftigt. Vi är väl cirka 350 för detta allsvenska spelare och ledare just nu. Och tillsammans så kan vi ju skapa en motkraft, det är ju målet. Och det är jättekul också för gamla spelare att träffa andra gamla spelare, och vi har ju synpunkter som man kanske inte alltid lyssnar på, men tillsammans blir vi ju starkare, Och nu har vi ju skapat någonting, vi lirar for friends, där alla kan vara med och där vi vill dela ut ett stipendium.
Mm, inte bara fotbollsspelare.
Nej, utan alla, för vi vill gå ett steg ytterligare och för att dela ut ett stipendium till någon som verkligen har gjort skillnad i, med fotbollen som bas.
Ni lirar det alltså för de som har spelat i allsvenskan. Tjejer eller killar, en minut eller 10 säsonger, de får vara med där, men så finns det Viljare för Friends som alla kan vara med i, och gå in på viljare.se om ni är intresserade, för att det är som sagt stödja en god kraft i svensk fotboll. Är det något vi ska säga om det nu när vi har,
nej, men
båda
jag,
två sitter här
och det är ju jätte, jag tycker att det vore jättekul om vi kunde bli ännu starkare och fler som blir medlemmar, och blir medlemmar vi lirar för Friends kostar 100 kronor, och då har man också chans att nominera olika grupper, personer som har gjort det här och gjort någon skillnad. Så jag vill bara säga att det vore jättekul om vi fick flera som ville vara med och bli medlemmar och nominera någonting, så vi inte missar någonting.
Nej, jag instämmer, jag är med där också. Thomas, är det någonting som vi har missat eller som jag har missat här? Jag bläddrar i mina anteckningar. Du som är en man av ordning nu när du har chansen. Jag brukar alltid säga det på slutet så att det visar någonting uppenbart. För det,
ja. Nej, men jag försöker ha lite struktur och saker. Ja. Ordning är en liten ordningsman. Nej, jag vet inte vad, om du har missat. Du har ju täckt ganska mycket saker från början till det här. Så att, nej, jag vet inte.
Thomas Lundmark, tack så mycket.
Stort tack att du fick vara med.
Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig så går det utmärkt via Twitter, Niklas_Holmgren, Instagram, Holmgren.Niklas, hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook-sidan Holmgren möter. Ha det så gott så länge. Hej hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.